Podplay.
Vi körde en kommunal kampanj som hette där Karlskrona är fullt och Göteborg är fullt och Malmö är fullt och så vidare. Och vi ser de oerhörda problemen som massinvandringen har fört i Sverige. De ukrainska flyktingarna som kommer hit nu har ingenting med det att göra.
Christoffer Larsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Karlskrona. Sverigedemokraterna har länge velat minska Sveriges flyktingmottagande och anses ha påverkat övriga riksdagspartiers migrationspolitik i mer restriktiv riktning, inte minst sedan flyktingkrisen 2015. Men nu säger Sverigedemokraterna att flyktingar från Ukraina är välkomna till Sverige. Varför då? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling och med mig idag har jag DNs reportrar Björn Alklén och Hans Rosén. Välkomna!
Tack så mycket.
Tack.
Att Sverigedemokraterna har den mest restriktiva migrationspolitiken av riksdagspartierna är nog de flesta medvetna om. Men Hans, vi kanske ska börja hos dig då. Vad går den politiken ut på?
Ja, numera går den ju ut på att vi ska ha en noll asylinvandring. Sverigedemokraterna säger numera till och med nej till kvotflyktingar då. Det var ju någonting som man förut tyckte att man kunde ha en liten andel kvotflyktingar, sådana som FN har så att säga valt ut som särskilt skyddsvärda då. Men det säger man nej till, åtminstone pausa det, och man ska ner till noll. Och man pratar ju också, betonar väldigt mycket att det ska ske en större återvandring från Sverige också. Det är någonting som det sker ju av sig själv förstås hela tiden, men Sverigedemokraterna trycker väldigt mycket på det, att det ska ske en större återvandring från Sverige också.
Mm. Vart vill Sverigedemokraterna att migranter och flyktingar tar vägen?
Alltså, Sverigedemokraterna trycker väldigt mycket på det här uttrycket första säkra land, så att säga. Så att man bryr sig nog inte så mycket om vart de ska, utan man menar att de flesta långväga flyktingar har passerat flera säkra länder på vägen hit, och då får de stanna där, så att säga. Sverige ska bara ta emot flyktingar som man anser då behöver komma till just Sverige, enligt deras sätt att se.
Man har väl också idéer om att man ska kunna söka asyl från distans, att man ska slippa ta emot dem vid gränsen, att det byråkratiska ärendet ska avgöras utanför Sveriges gränser.
Mm. Du var ju nyligen i Karlskrona i Blekinge, där Sverigedemokraterna är starka. Hur har den där politiken, Björn, tagits uttryck där?
Karlskrona, där jag var, det är en hamnstad, och där kommer färjan från Polen två gånger om dagen, så där kommer många ukrainska flyktingar nu, så där har den här frågan fått en slags påtaglighet. Och där har man, SD har haft en väldigt aggressiv anti-invandringsretorik tidigare, men nu har den förbytts då i ett välkomnande. Och man trycker ganska hårt på att ukrainarna har en liknande kultur som den svenska. Gruppledaren hos SD Karlskrona, Christoffer Larsson, han liknade en glasburk, att om det finns sten i burken så går det inte in grus, däremot går det in vatten som fyller upp håligheterna. Och det är då ukrainare, och då menar SD att de är västerländska, de är arbetsvilliga, de är kristna, och det kommer inte bli samma integrationsproblem, menar SD, som till exempel med invandrare från Mellanöstern eller Nordafrika.
Hur har det tagits emot i Karlskrona?
Ja, den här invandringen eller flyktinginvandringen från Ukraina har ju just kommit igång, så jag tror än så länge så har inte den debatten riktigt förts om hur det här ska gå till på lång sikt, och inte i Sverige i stort heller, utan än så länge har man väl varit upptagna med att försöka fixa övernattning och mat och andra förnödenheter till de som kommer i land där vid färjelägret.
I ett reportage som har publicerats i Dagens Nyheter så har ni också träffat Ludvig Aspling, som är Sverigedemokraternas talesperson i migrationsfrågor. Vi ska höra vad han säger.
Det här är vårt närområde, det är Europa. För de här personerna så är ju EU första anhalt. Och det gör ju naturligtvis att det är en helt annan situation. Så att det är inte så att det är någon skillnad på personerna från Afghanistan eller personerna från Ukraina. Den skillnaden är, var ligger behovet av att komma till Europa?
Ja, så där är lite grann vad du var inne på alldeles nyss. Men vad menar alltså Sverigedemokraterna på nationell nivå om flyktingmottagandet just nu då?
Det är ju intressant med Sverigedemokraterna. Partier består ju av många olika nivåer. Jag tycker att det som Björn mötte i Karlskrona, det är liksom en nivå. Och sen har vi riksdagsledamöterna som är en annan nivå så att säga. Och en sån person som Ludvig Aspling som är migrationspolitisk talesperson. Han är liksom anförtrodd då det här som ju är partiets kärnfråga så att säga. Har ju ett annat vokabulär, uttrycker sig annorlunda om de här sakerna. Trampar inte snett så att säga. Utan det är ett ganska formellt resonemang som han för kring närområde är ena nyckelbegreppet och första säkra land är det andra nyckelbegreppet. Och med det menar han ju då att, som jag var inne på tidigare, att en flyktingar ska hjälpas i närområdet. De länder som ligger närmast en konflikt där, det är de som har ansvaret. Då är det intressant hur man definierar närområde. Och där har man ju, Sverigedemokraterna länge talat om de nordiska länderna och även Baltikum som närområde. Men som statsvetaren Ann-Katrin Ljungar påpekar i vår artikel så har man nu utvidgat det här närområdet. Även ukrainarna är nu inkluderade i detta. Och som Björn var inne på, man kan peka på att de är kristna och så vidare. Och i någon mening ingår en europeisk kulturgemenskap och så vidare. Och det gör det ju lite lättare för Sverigedemokraterna, inte minst internt, att sälja in att just de här flyktingarna, vi har visserligen sagt att Sverige är fullt, men just de här flyktingarna, de måste vi ändå glänta på dörren för.
Mm. Björn, hur lät pratet när du var nere i Karlskrona? Om det här är det som man hör på nationell nivå, på vilket sätt tycker du att det skiljer sig från det som sägs lokalt? Man möter människor där nere, som verkligen möter också de människor som kommer?
Ja, men det som slog mig när man talar med företrädare för partiet och väljare, vi träffade ju en väljare från Karlskrona som har röstat på SD sedan i början av 90-talet, sa han. Han har då haft en ukrainsk mamma och hennes tre barn boende hos sig i sin villa och var väldigt berörd av hennes öde. Och så frågade jag då, men du har röstat på ett parti som vill strypa all invandring. Finns det ingen motsägelsefullhet? Och då sa han att nej, absolut inte, utan det handlar mer om att de från Afrika, de kommer bara hit för att begå brott. För att snylta på våra välfärdsprogram. Medan det här är arbetsföra människor som är villiga att ingå i en gemenskap. Så det är en otrolig skarp och faktiskt öppet rasistisk idé här man företräder om att alla från Ukraina är så att säga villiga att ingå omedelbart i det svenska samhället. Och det är värt den ekonomiska belastning det möjligen kan innebära på sikt. Medan man prövar inte ens den solidariteten eller den empatin med människor som kommer utanför Europa. Och jag har inte hört det riktigt så tydligt som när de här grupperna ställs mot varandra. Mm. Som jag gjorde hemma hos den här väljaren. Ja, han kanske inte företräder alla sverigedemokrater, men han har varit speciell eftersom han faktiskt hade haft ukrainska flyktingar boende hos sig, men var helt främmande för att ta emot människor med annan hudfärg eller annan religion.
Mm. Hans, hur resonerar de andra riksdagspartierna i de här frågorna? Gör man skillnad på olika typer av flyktingar på det här på motsvarande sätt?
Alltså, intressant. Socialdemokraterna har ju faktiskt uttryckt sig i sak väldigt restriktivt också kring den här flyktingvågen på ett sätt som åtminstone på ytan kan likna Sverigedemokraterna. Man har sagt det att ja, vi har en flyktingkatastrof i vårt närområde, vi ska ta ansvar, men bara vår del. Det har ju Magdalena Andersson varit väldigt tydlig med så att säga. För även hon menar att Sverige har redan tagit ett väldigt stort ansvar 2015 och framåt. Och nu är det upp till andra länder att kliva fram och ta ett helt annat ansvar. Vilket ju verkligen sker om man tittar på siffrorna. Polen, det är ju märkligt med den här situationen att Polen som då i många år har varit helt emot flyktingmottagande eller väldigt restriktiv i alla fall och inte velat ingå i någon sån här omfördelningsmekanism i EU har ju nu tagit emot, jag vet inte vad vi är uppe i, 2 miljoner ungefär ukrainare nu.
Även Ungern har tagit emot väldigt
även Ungern, ja, som också har varit väldigt flyktingrestriktivt. Så att jag tror att i alla partierna finns det i varierande grad liksom en benägenhet att vi, eller en uppfattning att vi ska hjälpa de här flyktingarna, men många partier liksom Socialdemokraterna ser ju också att det måste vara ett begränsat mottagande. Men det som skiljer är väl lite grann de här resonemangen kring varför man ska hjälpa olika flyktingar så att säga. De här resonemang kring kulturell gemenskap har inte samma framskjutna plats. En socialdemokrat pratar ju alls liksom, i resonemanget.
Mm. Och det är intressant att på sikt blir väl hur länge den här välviljan och empatin och medmänskligheten håller i sig även i Sverigedemokraterna. Jag var där vid färjelägret när en av båtarna kom in vid 1930 och det man kan inse är att väldigt, väldigt få av de som kom dit i varje fall av de ukrainska flyktingarna talar engelska. till exempel. Så det kommer den här integrationen som SD ser framför sig nästan omedelbart ska äga rum. Man kan fråga sig hur lätt den kommer att bli i praktiken och vad den tid det kommer att ta för de här människorna att bli en del av samhället, hur den kan påverka partiets välvilja.
Mm. Får jag fylla på där att det var ju så att SD hade en valkonferens förra helgen då, som råkade sammanfalla med den här krisen då. Då hastade ju partiledningen fram ett antal ställningstaganden till den. Man känner att man måste förhålla sig till den nya situationen kring NATO men också kring flyktingsituationen. Och man kände ett behov av att sälja in till ombuden att vi faktiskt öppnar dörren för de här flyktingarna nu. Men i sitt tal där så var ju Åkesson väldigt noga med att trycka på att det handlar inte om att de här människorna, alla de här människorna ska bo kvar i Sverige, utan det är en tillfällig husering liksom.
En fristad här ett tag.
En fristad, precis. Ja. Och sen måste merparten åka hem så att säga. Så att den här öppna SD-famnen är ju inte helt, den är liksom inte vidöppen på något sätt.
Inte helt ovillkoren. Flyktingarna är ju inte den enda fråga där SD har svängt lite. Bara några dagar för invasionen av Ukraina så ville Jimmy Åkesson i Sveriges Television inte välja mellan Biden eller Putin. Som frågan var då, tror jag, potentiell ledare för Sverige. Men ändå. Och hur har Sverigedemokraterna förhållit sig till Ryssland?
Ja, vi resonerade lite, Björn och jag, innan här kring det där. Att det finns ju, alltså man ska väl poängtera nu att i och med kriget så har ju Sverigedemokraterna fördömt. Alltså de fördömer ju kriget i väldigt kraftiga ordalag, ungefär som alla andra. Det måste ju sägas. Och man har även tidigare i officiella dokument som valplattformar och sånt uttalat sig väldigt kritiskt till vad man ser som en rysk imperialism. Liksom. Men sen finns det ju liksom det finns ju lite av en ideologisk, vad ska man kalla det för? Det finns vissa ideologiska likheter mellan Sverigedemokraterna och Putins syn på saker och ting. Du kan ta det vidare, Björn, om du vill.
Ja, det finns en typ av idé om att Ryssland har vävt samman konservatism och nationalism på ett framgångsrikt sätt. Att de har varit en stark företrädare för man har värnat landets konservativa värden och konservativa institutioner. Och det har man ju både i den liksom extrem högre sfären i Europa men också under Trump i USA. Man har tittat på det och tyckt att det finns något där som är intressant och värdefullt att lära av. Steve Bannon, Trumps tidiga chefstrateg, talade positivt om Putins sätt att värna den ryska folksjälen och sådär. Och det kan man se företrädare för SD, i alla fall när de slutar. Mikael Jansson har deltagit i konferenser med ryska regimföreträdare. Och folk i ytterhögersfären, typ som Gustav Kasselstrand, har uttalat sig om Putin på ett sätt som knappast är fördömande.
Har ni sett någon form av självkritik där än så länge, eller att man har ändrat sig på något tydligt sätt?
Nej, när man ställer frågor om det till Sverigedemokraterna så lyfter de hela tiden fram de uttalanden som har gjorts då, alltså kritiska uttalanden som de har gjort kring Putins imperialism så att säga. Och jag vet våra kollegor Eva Stenberg och Kristina Hedberg gjorde ju nyligen en stor partiledarintervju med Jimmy Åkesson, och då påtalar de till exempel här att den här Mikael Jansson som hade varit försvarspolitisk talesperson hade åkt till Moskva, och det vill ju Åkesson inte ens riktigt minnas att han hade gjort så att säga. Så att, någon avbön har det inte varit. Det har det inte varit. Mm.
Det här med asylpolitiken är ju spännande. Hur ser de interna diskussionerna ut i partiet om det här? Finns det någon spänning i partiet om man nu ska öppna helt och hållet för de ukrainska flyktingarna, eller hur man ska förhålla sig till det? Vet vi någonting om det?
Jag uppfattar inte några spänningar egentligen, alltså, utan snarare känslan när man pratar med Sverigedemokrater nu att det är någon slags nästan lättnad, jag vet inte vad du säger, Björn, att man får visa sig generös för en gångs skull. Man har liksom varit emot flyktingar i alla tider och plötsligt får man en chans att, eller vad säger du?
Ja, men verkligen, det är flera företrädare, om inte för SD så i alla fall för den här yttre sfären, Kent Ekeroth på Samnytt eller Chang Frick på Nyheter Idag, som också har åkt ner till gränsen eller även in i Ukraina och hjälpt till att frakta hem flyktingar och tagit hand om de här och talat om hur lätt det kommer bli att integrera dem i Sverige och så. Finns det en spänning så kanske det snarare rör NATO, det stora EU-projektet, hur man förhåller sig till liksom överstatlighet. Där har väl partiet inte riktigt på samma sätt tagit tydlig ställning som man har gjort i Ukrainarnas rätt att vara här just nu.
Nej, just det. Vad tror ni, om man lyfter det här en nivå, vad tror ni att kriget i Ukraina betyder för, vi har ett riksdagsval som är bara några månader bort. Vad tror ni att kriget kommer betyda för det svenska val, för det svenska valet och valkampanjerna?
Rent konkret nu så är ju alla frågor, alla andra frågor är borta från agendan. Det är ju en väldigt konkret effekt just nu. Sen får vi väl se hur länge det håller i sig. Det beror ju på hur länge kriget pågår eller krigets efterverkningar eller om det utvidgas eller så. Men det är klart att det är väl troligt att säkerhetspolitik och försvarspolitik får en mycket mer framträdande roll än vad det brukar vara väldigt, väldigt små frågor i svenska val. Men det kan ju bli annorlunda nu.
Mm. NATO-frågan har ju seglat upp som en som verkligen kan bli en valfråga.
Verkligen.
Vad säger du, Björn?
Ja, men en tydligare uppdelning mellan liksom väst och öst är det ju, och det finns inga utrymmen, åtminstone i liksom etablerad svensk debatt, för att ta något annat parti än för liksom Europa och för den västliga demokratin. Och det gör ju att Sverigedemokraterna måste på något sätt integrera sig själva i den övriga partisfären, kanske mer än vad man gjort tidigare, och man måste... Man har tidigare markerat mot EU och här, nu börjar man plötsligt prata om EU-direktiv och säkra länder och så. Det är ett språk och en ton som man inte riktigt känner igen från partiet. Och då är det frågan om dem, hur nära kan de lägga sig ett annat svenskt parti utan att förlora? Deras specialitet har ju varit att de sticker ut, att de inte är en del av sjuklövern som de har sagt. Och hur ska de profilera sig inför valet om de står för samma sak som alla andra i de bärande frågorna om hur samhället ska skötas?
Är det också någonting i det här att migrationspolitiken och säkerhetspolitiken inte längre är två skilda saker? Eller att det har kunnat vara, ses kanske lite som två skilda saker tidigare? Fast,
ja, det kan ju ligga något i. Jag menar, SD har ju kunnat skilja ut sig från många partier genom att både vara för en restriktiv flyktingpolitik och också varit NATO-motståndare. Men nu har de ju börjat, de har inte svängt i NATO-frågan, men de har åtminstone öppnat för en eventuell omsvängning om omständigheterna blir på ett visst sätt. Liksom. Så att visst, de här frågorna kopplas ju ihop på något sätt. Sen kan man väl kanske påpeka också att Sverigedemokraterna själv, det som många uppfattar som en omsvängning, tycker ju inte Sverigedemokraterna är en omsvängning i flyktingfrågan här, så att säga. Och de tycker att det här är konsekvens med vad de har sagt tidigare, att hjälpa i närområdet och så vidare. Medan i NATO-frågan, där är det ju definitivt lite andra tongångar nu.
Mm. Vad tror du, Björn, i Karlskrona? Tror du att det kommer få någon betydelse i valet där? Eller är det för tidigt att säga än, eftersom vi, som du var inne på tidigare, är så pass tidigt i detta nu?
Jag vet inte exakt vad det kommer betyda för kommunalpolitiken på sikt, men Polen är ju väldigt nära Karlskrona. Det är en färjelinje som bara är 10,5 timmar bort. Så att hela kontinenten och stämningen av katastrof i Polen känns ju nära när man är där. Så att jag tror att det här kommer definitivt att liksom prägla vardagen för Karlskrona-bor. Och det är möjligt att det kommer att stärka behovet av en liksom ordnad politik och inte tjäna SD.
Bara avslutningsvis då, vad tycker ni själva ska bli mest intressant att följa då framöver nästa veckorna?
Alltså jag tycker det ska bli jättespännande att se hur den här vågen av flyktingar, hur det ska gå till när de tar del i Sverige. Vi pratade just på ett möte här att Vilhelmina ska ta emot 900 personer och det är en stad med 5000 invånare ungefär. Så det är ju en jättestor mängd av individer som ska nu bli en del av samhället. Hur ska de lära sig svenska? Vilka jobb kan de få på kort sikt, hur tänker de kring huruvida de ska stanna här eller inte. Jag menar, flyktingvågen 2015 har ju verkligen förändrat Sverige på alla sätt. Hur Sverige ser ut, hur politiken förs, hur man pratar om politik, och det här kommer säkert att göra det också. Mm.
Ja, det blir intressant också att se, som du var inne på där, vad får det för påverkan på valet nu? Helt nya frågor kommer att vara högt upp på agendan. Det är också de frågorna där Ulf Kristersson tidigare har hållit ett väldigt stort avstånd till Sverigedemokraterna. Där han har gjort en poäng av Kristersson att just säkerhetspolitik, utrikespolitik. Det kan vi inte samarbeta med Sverigedemokraterna om. Nu kommer ju Sverigedemokraterna lite grann in i stugvärmen här. Man har ställt upp på försvarsberedningens stora satsning i år. Man stod där tillsammans med alla de andra partierna. Peter Hultqvist, försvarsministern, sa att jag är väldigt glad att alla riksdagspartier är med på det här. Man sitter med nu och analyserar hur säkerhetspolitiken ska se ut framöver. Så man kommer ju liksom in mot mitten på ett sätt. Sen som jag var inne på, det är inte säkert att det är bara till deras fördel i väljarnas ögon så att säga. Men vad det där får för konsekvenser framåt nu och kring valet, det blir också väldigt spännande att följa.
Stort tack för att ni var med idag, Hans Rosén och Björn Åklén.
Tack.
Tack så mycket.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kåkarimenga, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Jonas Lindskog, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.